Tech-milliardærer vil lave Grønland om til kryptofristad. Den svenske forfatter David Lagercrantz har kastet yoghurt i hovedet på sin anorektiske datter. Og hjælper det mon, at Norge nu også vil fedte for Trump? Hvad siger norsken, svensken og dansken til alt dette?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Er det noe dere har tenkt på i det siste, særlig?
Ja, jeg har tenkt en del på, på Gud.
Ja.
Ja, og det er fordi min datter skal konfirmeres nu, og er netop blevet døbt. Og da hun lod sig døbe, så tilsluttede hun sig jo ikke alene folkekirken, men også den kristne tro. Mm. Og ikke kun i teorien, men faktisk i praksis, altså som en overbevisning. Og det er jo et stort skridt, men åbenbart meget naturligt for ungdommen. Mm. Og det er specielt for mig, fordi det var det ikke, da jeg var ung.
Jeg har ikke tænkt på Gud, men däremot har jeg tænkt på dette, at påven er død, og at det i Sverige spekuleres i, og ikke bare Sverige, at en svensk kardinal som heter Anders Arborelius skulle kunne bli ny påve. Det er jo väldigt unikt faktiskt med en nordisk representant der nere i som kardinal. Men så er det. Och Sverige är ett av få länder där katolicismen växer, och det finns ju olika förklaringar till det, men en är ju att Anders Arborelius då är en kardinal. Det har ju aldrig hänt förut, en svensk kardinal. Ja, vi får väl se vad som händer. Du och Hilde, vad du tänkt på?
Nej, jag tänkte ju självklart också på det då J.D. Vance var på besök, att detta omöjligt kunde gå bra. Ja. Men jag har också varit lite sån smånervös den uken för vad som sker när Jonas Gahr Støre och Jens Stoltenberg troppar upp med sina blådresser hos Trump. Och när detta sändes så vet vi ju vad som har skett. Men jeg har tenkt på hvor mye tid jeg for tiden bruker på ting som er totalt utenfor min kontroll. Det har jeg selvfølgelig også gjort før, men bare tanken på hva som kan skje når de to sitter der med Donald Trump, det gjør meg rett og slett nervøs.
Jeg vet ikke om jeg skal si det her, men jeg hadde sikkert også åkt iväg om jeg var Jonas Gahr Støre. Men jeg tycker at det er lite genant på noe sätt å se alle europeiska ledare som först åkte de iväg till Moskva för 2,5 år sedan, skulle prata Putin till rätta. Nu åker de iväg till USA och tror att de ska få Trump på bättre tankar, och så sätter vi i Europa väldiga förhoppningar till om Meloni, de känner varandra, det här kommer att gå bra. Mm. Keir Starmer, ja, de har särskilda band Storbritannien och USA, det här kommer att gå bra. Och Jonas Gahr Støre, ja, men han är diplomat. Det här kommer att gå bra.
Jag tänker ju inte att det kommer att gå bra.
Ska man betala? Vad sa du?
Nej, jag tänker ju inte att det kommer att gå bra.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tycker det är pinsamt att alla kommer hem tomhänta.
Ja, men det är nog den känslan av att man har lust att gripa in i världen, för jag har ingen kontroll. Och jag har aldrig haft kontroll, självklart. Men så läste jag en artikel i VG om en ny dokumentär om oljefond og oljefondsjef Nikolai Tangen, som jeg ikke har sett. Blant annet om denne famøse podcast-samtalen mellom Tangen og Musk, der de snakker om at Musk har lyst til å reise til Mars. Og Tangen spør, er det ikke like greit å bare bruke alle de pengene på jorden? Og så svarer Musk, er det innenfor din eller min makt å stoppe 3. verdenskrig? Det tror jeg ikke. Og så legger han til at hvis det får en global termonuklær, det er jo atomkrig, vil teknologinivået falle tilbake til steinalderen, solen vil fortsette å utvide seg, og til slutt sluke jorden og ødelegge den, og utslette alt liv, svarer Musk, som sier at han heller ikke har kontroll.
Nei, precis.
Jo, men han prøver så å oppnå en form for kontroll ved liksom å bilde sig inn at han kan flytte jeg ved ikke, hvor mange mennesker, 800.000 jordboere til Mars på et tidspunkt, hvor han så bliver ikke bare, statsleder eller planetpræsident, men altså den, som vi alle sammen vil være ultimativt afhængige af, ikke? Altså en form for, ja, hvad kan man sige, sådan en reel fader, ikke, for os alle sammen, eller for de overlevende, vil Musk jo være. Altså, jeg vil bare sige, hvis jeg får tilbudt plads på det der skib der, som skal flyve os til Mars, ikke, så siger jeg nej tak til at tage med. Jeg vil hellere blive her og gå under, end at skulle være afhængig af Musk resten af mit liv.
Vi fortsetter lidt på det sporet, for tech-milliardærer vil bruge Grønland som en slags forsmak på Mars. Et utopisk samfund, den digitale tids romerike, ifølge blant annet politikken. Fremtiden, mener noen, er en dommedagskult, ifølge andre. Hva sier dere? Grønland om til et slags utopisk himmelrik for tech-folk?
Alltså jag bara ser framför mig alla som skriver manus till tv-serier. Mm. Alltså hur mycket i framtiden så kommer det, några år så kommer det utspela sig på Grönland. Där Grönland har gjorts om till allt möjligt. Alltså en yta för fria fantasier. För det här tror jag är en av alla fria fantasier faktiskt.
Eller? Men den är ju inte fri också, det är ju ingen fri fantasi.
Nej, men alltså jag tänker... Mm. Det är så mycket, eller så här, det är snarare så att Grönland kan man ha till allt möjligt. Det kan vara både av säkerhetspolitiska skäl och att det är nya handelsvägar på grund av klimatförändringarna. Där finns också mineraler och så vidare.
Det är ett vitt lärret, men här är det en mer seriös plan i bunn. Och det att Trump utpekte tech-miljardär Ken Howery som USA:s näste eller som nåvarande ambassadör i Danmark. Det var ett frampek som någon borde ha grepet fatt i på ett tidigt tidspunkt.
Ja, det er sjovt, du siger det med at skrive fiktion, Åsa, ikke? Fordi jeg tænker, det er umuligt at skrive fiktion i denne tid, ikke? Fordi virkeligheden, det er jo som fantasier, der udspiller sig. Altså det her, med de her tech-investeringer i Grønland, er jo helt sindssygt. Altså det handler jo om at opbygge en tech-styret stat i Grønland. Ikke? Altså en fristat, som er fri af alle mulige doktriner, dogmer, regulativer, lovgivning og sådan noget, ikke? Som ligesom frit kan udfolde sig. Ikke? Og dem, der investerer i de her mineselskaber, ikke? Som nu ligesom overtager eller indtager Grønland, er jo de samme mennesker, som har doneret flere hundrede millioner dollars til Trumps kampagne, og i øvrigt også har aktier for flere hundrede millioner dollars i Trump Media. Så der er så mange enormt brede og meget, meget økonomisk magtfulde overlap mellem de her Grønlands investeringer og Trump. Ikke? Mm. Så det undrer mig, at jeg og andre ikke før ligesom har gennemskuet det her koncept, så vi troede, at det handlede om sikkerhed og skibsfart og sådan noget. Og i virkeligheden så handler det om en vanvittig drøm om at opbygge en parallel stat i Grønland.
Det ene utesluter ikke det andre, men det er så, man prater om Grønland som at det var en yta uten mennesker. Mm. Det är som att det inte finns folk där som...
Det är ju nästan det, alltså, ja, hvis du tänker på ytan. Men 52 000 bor ju där. Men detta är, kan jag erkänna, mitt största kaninhull. För i detta projekt här, som är drevet fram av bland annat uppstartsprojektet Praxis, som är ett sällskap och ett nätsamfund som vill lage nätstater i verden, libertarianske, som det heter, totalt fristater, der blant annet Peter Thiel er en av de som står bak. Og Peter Thiel er jo en veldig interessant mann på mange vis. Han var med på å starte PayPal i sin tid, investerte tidlig i Facebook. Han er tungt inne i Palantir, som driver med overvåkningsteknologi og selger til absolutt hele verden. SpaceX, masse andre tech-selskaper. Han har til nå vært ganske anonym, litt sånn bak i kulissene der, men en av de som virkelig har jobbet fram dette Project 25, som nå Trump på mange måter styrer etterpå. Det som det verste, at han veldig tidlig sa at han tror ikke på demokrati. Og Peter Thiel jo en mann som, og pluss at han nå har blitt selvfølgelig en av de kristne, nasjonalkonservativ kristne, og snakker om Gud hele veien, og snakker om apokalypsen, og så videre. Han en av de som har jobbet frem dette prosjektet.
Ja, og hvad det så, der skal foregå der i den her tech-fristad? Altså, det er jo, det skal være et knudepunkt for kunstig intelligens, førerløse transportmidler, rumopsendelser, mikroatomreaktorer og højhastighedstog.
What? Det er ganske, jeg vet ikke om dere husker det, men jeg var enormt opptatt av Lena Lindgren sin bok Ekko, essaysamling Ekko, som kom for noen år siden. Husker dere det?
Ja, lite svagt minst.
Ja, for det at
jeg har ikke lest den selv.
Nei. Lena Lindgren ramler nemlig ned i kaninhullet Peter Thiel, og skrev en essaysamling der hun sier at det er ikke Narcissus som vår tids store myte, det er Ekko.
Just det.
Det er hun som går rundt i fjellene og kun kan repetere det hun hører. Hun mener at vårt liv og vår samtid har blitt et stort ekko. Og hun fulgte da Peter Thiel på avstand. Hun reiste til og med til Silicon Valley for å prøve å få et møte. Og det fikk hun selvfølgelig ikke. Men han har jo i mellomtiden vært i New Zealand og bygd stort hus med bomberom og masse bunkerser der. Men hun beskriver hvordan han altså spiste middager med Trump i forrige periode. Og i løpet av de årene som Trump satt ved makten, så ble Palantir, som driver med forsvarsteknologi, brakt inn til sentrum av overvåkingsstaten USA. De inngikk av kontrakt med den amerikanske hæren til en verdi av 800 millioner dollar. De drev på med droner og spionasje, og så videre, og så videre. Og hun sa at Peter Thiel, som hun hadde innrømt, var en stor paranoia hos henne, har større mål enn dette. Og han kommer til å fortsette å spille dette sjakket på scenen av verden.
Nei, men det er interessant, jeg skal... Jag funderar bara på de som bor på Grönland. Alltså de som Grönland, de måste ju få storhetsvansinne snart att alla är intresserade av dem och vill göra en massa saker med dem. Och frågan är om de är till salu verkligen och vem som ska vinna den där budgivningen. Vad tänker du, Hassan?
Jamen, jag tänker att alltså sån rent strategiskt så den amerikanska administration begått någon fel i förhållande till grönländarna, för man liksom visst nu man hade talat riktigt mycket om den måde som grönländarna føler sig behandlet historisk af danskerne på i forhold till kultur, sprog og så videre, så vil man nok have fået grønlænderne, eller så ville der være større sandsynlighed for, at man kunne få grønlænderne til at lytte. Men i og med, at man har talt så meget om, at danskerne ikke har sørget for grønlændernes sikkerhed, eller finansieret Grønland, så er man jo ligesom altså, ramt ind i en mur, fordi det har danskerne jo faktisk. Ikke? Altså, så det er jo ikke der, problemet ligger, og derfor er formuleringen fra den amerikanske administration enormt tosset og ugennemtænkt. Og det er sådan noget, der gør, at jeg tænker, at det ikke kommer til at gå så galt, fordi de her mennesker jo virker så hovedløse, ikke? Samtidig med, at det fremstår som om, at de har nogle ekstremt store konspirationer tegnet ud på et bræt. Ikke? Altså, så jeg ved ikke.
Jeg kan
altså,
læse.
Det klasher jo med virkeligheden, deres fantasier. Ikke? Hvad vil de gøre med Grønland? Altså, hvad har de tænkt sig? Altså, hvad
ja, de planene ligger jo der ganske tydelige, og han ene bak praksis
klar.
Var jo på Grønland allerede i fjor, og har sett seg ut, og da Trump første omgang sa at han ville kjøpe Grønland, så kom dette på bordet.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
En formiddag på Vasamuseet i Stockholm klatrer to klimaaktivister opp på Vasaskeppets dekk. Vasa jo dette kjente svenske årlogsskipet bygd i Stockholm 1626-1628, og plutselig så sto det altså to klimaaktivister på dekk. Foreløpig vet man ikke om dette har skapt noe skade på skipet, men ifølge Peter Rydbjørk, prosjektsjef på Vasamuseet, så sier han til SVT at det kan bli sprikker i tre og til slutt fnase tre især. Her kan vi høre ham på SVT Nyheter.
Går man på det på fel ställen där det är riktigt ömt och då kan det helt enkelt gå sönder. Och då går det aldrig att reparera igen. Även vi själva försöker att gå ombord bara det lilla vi behöver i det dagliga arbetet med bevarandet.
Ja, vad syns det? Var detta grejt?
Jag blev helt rasen. Alltså, jag ska säga för våra grannländer här att det här är Sveriges mest besökta museum.
Mm.
Och jag vet inte om ni Hilde och Hassan har sett Vasaskeppet.
Åh jo,
ja, det är
majestätiskt är det. Och det doftar väldigt speciellt och det är ett underbart museum tycker jag. Men i det här museet ligger ju också att man inte kan komma riktigt nära skeppet. Det går absolut inte. Och att det är få som får gå ombord och det är bara de som verkligen har skäl liksom, att ta hand om båten som gör det. Och så springer två klimataktivister upp. Jag blir rasande för att jag tycker att det är så, dels så tycker jag att det är oförskämt mot det här föremålet, båten, men sen också att folk, man stöter ju bort folk för sakens skull.
Mm.
Man gillar ju inte klimataktivister när de gör så här, eller när de kastar färg på Mona Lisa i Louvren eller vad det nu är.
De kastar också röd farge på Arlandas terminal 5.
Ja,
det har jeg mer, altså det tenker jeg mer sånn, ja, men det, altså det ligger jo en eller annen slags form for rasjonale i,
ja, hvis man tenker. Ja, det holder jeg med om, for Vasaskeppet har jo ingenting med.
Nei, altså det er jo kulturarv, og det å ødelegge kulturarven som faktisk er blitt bevart, det er noe annet.
Ja, jeg tenker...
Ja, men man kan jo også se, at vi altså os reaktionære, almindelige mennesker, vi er jo ret ligeglade med, om de kaster maling på Arlandas Terminal 5 eller Malmøs lufthavn. Ikke? Mm. Men i og med, at de træder op på det her skib, så gør det jo ondt i vores hjerter. Mm. Ikke? Altså, så det har jo en helt anderledes effekt, selvom det måske fremstår som en ret ulogisk handling umiddelbart. Ikke? Mm.
Alltså jag måste säga att jag kan ju absolut vara för klimataktivism om den är smart så att säga. Greenpeace 2014, de tog sig in i säkerhetszonen på Oskarshamns kärnkraftverk för att visa hur sårbart det här är.
Mm.
De har gjort det flera gånger och det är ett wake up call verkligen. Alltså här sårbart kan det vara med kärnkraft och det tycker jag ju, det är ju två tummar upp för den sortens aktioner skulle jag säga.
Men det, i øvrigt, så måtte jeg jo læse lidt om det her skib, som jeg ikke har set i levende liv. Det er bygget i 1620'erne, og så tænkte jeg, det her, det er et skib, som har sejlet i 100 år for Sverige og vundet store slag.
Nej, det
sank på sin jomfrurejse.
Ja.
Altså første gang, det blev sat i havet, så sank det. Og der lå det så i hvad, 300 år? Eller
ja,
noget.
Det, altså, det er jo den største metaforen på vår tid. Jeg tror jeg har sagt det før. Det er det jo på absolut alle vis.
Ja, det lå i 340 år og sen, på botten der. Og sen så bergades det på 1960-talet. Men ja. det er jo et fantastisk museum. Og ja, det är en metafor. Det är det verkligen. Så på så vis så är det ju välfunnet. Det kan man ju säga att de attackerar just Vasaskeppet.
Ja. Men det är en desperation i det också som jag kanske har lite gott av.
Jeg har prøvet at dykke lidt ned i deres argumentation, de her klimaaktivister, ikke, som jo i Danmark også har kastet for eksempel orange farve på et maleri af André Derain på Statens Museum. Ikke? Og rationalet er der jo, altså hvor vanvittigt den synes for os, så mener de jo, at det er en smertefuld nødvendighed. Ikke?
Mm.
Ja.
Det var en diskussion i Sverige därför de blockerade en stor motorväg och sen så berättades det att ambulans inte kom fram. Och jag vet inte faktiskt vad som stämde i det där, för att det var ord stod mot ord. Men alltså, den typen av aktioner gör ju att folk blir förbannade bara. Jag tycker det bästa är om man kan använda humor på något sätt. Eller verkligen visa att så här sårbart är det som kärnkraftverk.
Der er faktisk lige kommet en undersøgelse frem fra FN's specialrapportør, som fortæller, at der bliver globalt set slået meget, meget hårdere ned på de her aktiviteter, som ikke er hærværk og destruktion og skade på bygninger eller mennesker eller noget, ikke? Men som er civil ulydighed, ikke? Det bliver, altså klimaprotester bliver i højere og højere grad kriminaliseret, også i vores nationer, altså også i Danmark, ikke?
Og det ser man også på blandt journalister, som jobber med klimajournalistik. Det er blevet livsfarligt i verden. Just det finns der også, der er flere journalister, som blev dræbt i fjor. For å jobbe med klimajournalistikk.
Ja. Men Hassan tar ju upp något otroligt viktigt här. Vi pratar ju ofta i den här podden om hur yttrandefriheten inskränks. Och det där är ett sånt exempel när man tar in fler och fler områden i det som inte kan pratas om. Eller hur man kan agera och så. Det som tidigare bara skulle uppfattas som civilt motstånd som är helt naturligt i en demokrati tar riskklassas nu. Men det sagt tycker jag inte att man ska klättra upp i Vasaskeppet. Jag tycker
nej, helt klart inte. Men
det alltså, håller du med om.
För exempel så gav man i England i sista år en fängselsstraff på 4 år för en vägblockad. Altså ligesom klimagrupper i Tyskland bliver kategoriseret som kriminelle organisationer, selvom de udelukkende benytter sig af ikke-voldelige metoder. Ja. Ikke? I Danmark er det også helt anderledes blevet sådan, at hvis man blokerer trafikken i dag, så bliver man anholdt. Ikke? Det gjorde man ikke i bare 2019, hvor der var blokader i et helt døgn uden politiindsats og uden anholdelser.
Ny rapport avslører kriminelle jobber som personlige assistenter i Sverige. Cirka 50% av alle assistentanordnere, som det heter, assistenthjelpere, hadde koblinger til organisert brottslighet. Og så videre, det var altså samtlige av de 62 største assistentbolagen.
Hvad er det her assistent?
Assistentbolag er der du trænger en assistent for livet ditt på et vis.
For handikappede.
Altså, for handikappede.
Altså en hjemmehjelper?
Ja, ja. Men der er bosteder der du bor, og der har det 62 av de største hade ansatte med koblinger til organisert kriminalitet.
Ja, eller ännu värre, altså, väldigt många av de här bolagen ägs av gängkriminella. Ja, så.
Och den stora välfärdskriminaliteten som vi har snackat om många
som
gånger.
Vi har ju samma sak när det gäller såna här HVB-hem, alltså hem för unga människor som som inte kan bo hemma eller inte klarar sig själva. Det är så mycket som man privatiseras i Sverige, vilket gör att ingen riktigt tar ansvar för någonting. Men oavsett om man privatiserar eller inte så skulle man ju kunna ha större alltså bättre kontroller och så där i Sverige. Men i Sverige, vem som helst som vill starta ett assistansbolag kan göra det. Det finns liksom ingenting som säger att det är överetablerat eller vi litar inte på dig eller så där, utan det, man bara gör det.
Men det må jeg bare lige præcisere, fordi det, det jo betyder, det tror jeg, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er, at hvis du i Sverige har brug for pleje af den ene eller den anden årsag, så er der en overvejende sandsynlighed for, at den plejeperson, der kommer for at tage sig af dig, har forbindelser til kriminelle netværk.
Ja, og kommunerne, de kan ikke kontrollere det her, og de brukerne, som det er, altså de som er i behov af assistans, de kan ikke heller kontrollere, hvilke det er, som kommer og tager hand om dem. Så det er enormt mye penger, som det her koster statskassen. Og
en helt sindssyg situation for de her sårbare borgere.
Ja, visst er det det. Og nu skal en til utredning, altså jeg vet, det er utredning på utredning på utredning, men det kommer sällan någonting konkret ut av de där, altså vad gäller, vad ska man göra åt det här?
Var det ikke også sånn at Stockholm for eksempel kommune får ikke lov til å vite hvilke av de socialtiltakene de har som faktisk er drevet av gjengkriminelle.
Jo, absolut. Och det, så är det ju. Så att det här, det är en helt absurd situation, och när man försöker förstå det här själv så är det är så sjukt så att man kan inte tro på det riktigt. Mm. Och att sitta och förklara för er hur det fungerar här, det känns som att man ljuger eller hittar på. Men den svenska privatiseringsiven, den har verkligen gått väldigt, väldigt långt. Sen kan ni sitta och tänka fortfarande att Sverige är ett DDR-light och sådär. Men det kan jag säga, det är en totala motsats. Det finns ingen statlig inblandning i någonting.
Ja, men man kan ju gott privatisera utan att överdrage allt till kriminella.
Ja, visst, absolut. Det är det jag menar.
Men här kan vi höra SVTs reporter Sofia Johannes.
Det här är ett problem som har funnits i Sverige i många, många år och något som de kriminella verkligen har hittat till. Man vet att i Sverige så handlar det mycket om eget ansvar och självrapportering och att man har en tilltro i Sverige till myndigheterna, eller man har haft det historiskt där man litar på att den enskilde kommer göra rätt för sig. Och det här är ju någonting som de kriminella har utnyttjat.
Men det är inte bara i Sverige. I aviser framöver i Norge, som är en lokal avis, har avslört att Norge svindles också för miljarder. Och nu är det 10 utländska statsborgare av 2 olika land som blev lockade till Norge med löfte om jobb i ett Narvik-baserat firma, och de ändte upp som brickor i omfattande skattesvindel. Men det är en framgångsmåte som framöver där har avdäckt. Det handlar om: du kan jobba i Norge minst 4 veckor og tjener minimum 60 000 kroner. Deretter får du en lege i hjemlandet til å sende fiktiv sykemelding. Så er du kvalifisert til å være del av den norske folketrygden, og kan heve norsk trygd. Og etter det året så trenger du jobbe et halvår før en ny sykemelding kan brukes. Altså, det er milliarder av penger som går ut av den norske stat på denne måten. Det er kanskje ikke den organiserte kriminaliteten, men det som er på et vis skapt innenfra i Sverige. Men dette er også en måte å utnytte tillitssamfunnet vårt på, som gjør meg ganske rasende. Hiss og diss. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva er din hiss, Hassan?
Ja, denne uges hiss skal gå til Sverige. I Sverige har man simpelthen givet stand-up-komikeren Florian Tiernovan Stockholms kommunes kulturstipendium. Mm-hmm. Og det, der er specielt ved Florian Tiernovan, er, at han er døv. Mm. En døv stand-up-komiker, som laver banebrydende arbejde med stand-up på tegnsprog. Det er fantastisk.
Det er fint.
Og også meget svensk. Mm-hmm. Og ja, så min uges dis skal til gengæld gå til Norge. Og det skal den, fordi Norge er blindt rejst til USA, og forstår ikke, hvorfor Trump er så åben og venlig og kærlig over for de norske regeringschefer, som er på tur til USA. Nordmændene har åbenbart været fuldstændig blinde for, at det, som Trump og amerikanerne i virkeligheden vil, ikke er at skabe gode relationer til Norge, som man har rigtig meget brug for. Nej, de vil simpelthen have fat i de sjældne jordarter i den norske undergrund. Det er jo det, amerikanerne går efter. Nærmere præciseret fællesfeltet i Telemark, hvor amerikanerne så sikkert vil grundlægge en eller anden praksisstat, altså en kryptoverden uden lov og ret. Telemark ligger, for dem, der ikke skulle vide det, sådan et lille stykke uden for Oslo mod vest.
Og så,
min hiss, det er faktisk de her ældre människorna. Altså, nu pratar jeg ikke om Trump, men jag har varit väldigt irriterad väldigt länge på att vi, i alla fall i Sverige, har en fixering kring människor som är 25 år. Det är deras tolkning av världen som gills, det är de man ska lyssna på. Vi tror att det är de som vet och kan saker. Senaste tiden här så ser vi att det här är de äldre människornas revansch, människor med erfarenhet, kunskap.
Vem tänker du på då?
Coolness. Nej, det kan vara människor som får uttalas om saker och ting, eller som man kallar in som expertvittnen eller, eller sådär. Det är de äldre människornas revansch, skulle jag säga. Det gillar jag. Hiss för det.
Diss.
Veckans diss går till Turkiet. Som nu, jag vet inte om ni minns, men för 4 veckor sedan så berättade jag att en svensk journalist, Joakim Edin, sitter fängslad i Turkiet. Nu har man väckt åtal i Turkiet och han riskerar 12 års fängelse för att ha smädat Erdogan. Och för att ha befrämjat terrorism, eftersom han har bevakat den kurdiska frågan. Det är min diss.
Smeda Erdogan, det betyr vel noe sånt som håna og ydmyka?
Ja, Hilde.
Min hiss, den går til en professor. I disse dager er Stortinget i ferd med å vedta en lov som gir såkalt ekstraordinære fullmakter til regjeringen i krise- og krigstid. Professor Benedikte Moltumyr Høgberg skrev en stor både kronikk og flere oppslag på Facebook om hva dette er. Hun sier her, hun sammenligner og skriver at Hitler er ikke bare et forslitt eksempel, han er evig relevant, han kom til makten gjennom lovlige valg, men den diktatoriske makten fikk han gjennom nettopp ekstraordinære fullmakter for riksdagen. Min hiss går til henne, for det som har skjedd er at hun, etter at hun skrev dette, så har politikerne begynt å lese de papirene de burde ha lest for lenge siden. Så Fremskrittspartiet har nå skrevet spørsmål, og Senterpartiet har snudd. Og nå kom altså beskjeden om at Stortinget har utsatt hele saken. Det skulle altså en Facebook-posting her til for at politikere leste sine egne sakspapirer for en lyst til å si. Min diss, det går til ishuset Forborg, som har sluttet med å selge den populære is amerikaner. Og amerikaner var det selvfølgelig mye guff på. Guff, syltetøy og fløtebolle på toppen. Det, de sier at amerikanere er ikke så lenger så høyt i kurs, og derfor så må de tenke litt nytt. Og det nye, her er mitt forslag, er at de lager en is som heter Praxis. Til de som da vil bygge stat på Grønland, selvfølgelig.
Hiss og diss.
Sist uke døde dramatikeren og samfunnsdebattanten Stina Oskarsson, 49 år gammel, på sykehuset, av anoreksi. Sykdommen hun levde i, med og mot i flere tiår. Hvem var Stina Oskarsson også?
Ja, Stina Oskarsson var som sagt regissör och dramatiker. Hon var ett tag chef för Radioteatern. Men sen så slutade hon där efter kontroverser, och sen blev hon sin egen skribent, kan man säga, och hon var framförallt verksam i Svenska Dagbladet på slutet. Hon var väldigt kontroversiell de sista åren. Hon hade en total leda vid det som hon kallade för åsiktskriget. Hon trodde på dialog, och hon trodde på det här ordet att man ska provprata. Alltså att man utan att rädsla för repressalier så ska man kunna testa en tanke, och så ska man bli motsagd, och sen så tar man tillbaka och så börjar man om från början, och så kanske kan man mötas någonstans eller också inte alls. Det låter lite banalt, men det är ju en ganska djärv tanke att någon från vänsterhåll, som hon ju var, går in och har den här idén om att man ska kunna prata med alla. Hon gav till exempel ordet åt högerextremister och fick ju naturligtvis otroligt mycket skäll för det. Att hon gav ordet åt så kallat fel män, eller ja, åt fel människor.
Fel i hermetegn. Jag må inrömma, jag mötte Stina Oskarsson för flera år sedan, och jag tror att hon är en av de mest inspirerande kvinnor nettopp med det som jag håller på med här, och jag tror hon var här jag var en av grunden till att jag började att tänka i de riktningar jag tänker, och det att pröva prata, det är ju så enormt.
Det är det vi gör här.
Ja, det är det.
Ja, jag tycker det var väldigt kul att höra Hilde. Jag tyckte ju om Stina. Jag ska absolut inte tillhöra den skara som nu låtsas ha varit hennes vänner, för vi umgicks inte privat. Men hon var otroligt omtänksam och inspirerande och en fantastiskt stark kvinna i sin mycket, mycket lilla kropp. Hon vägde ingenting. Hon var svårt sjuk i anorexia. Men en av de största människor jag ändå har träffat faktiskt.
Jeg ærger mig over, at jeg ikke nåede at sætte mig ind i hendes kunstneriske aktiviteter, inden hun døde, men det har jeg bestemt tænkt mig at gøre nu, hvor jeg har været tvunget til at studere, hvem hun var, det her menneske. Jeg synes, det her med prøvetale, at prøvetale, det synes jeg ikke er på nogen måde er banalt. Jeg synes, det er ekstremt både væsentligt og kompliceret. Mm. Ikke? Og det er noget, vi alt for sjældent gør. Og jeg vil sige, ja, i dette program gør vi det til dels, men vi gør det jo i en underlagt nogle kulturer, som jo forlanger af en, at man er ret afgjort omkring sit standpunkt. Ikke? Så jeg taler ikke helt frit, men bare lige for at gøre min pointe færdig, fordi teateret, som hun kommer fra, som jeg jo også kommer fra oprindeligt, var jo i sin allermest originale form, i sin oprindelighed, var det jo netop et sted, hvor man kunne sige alt det, man ikke kunne sige ude i virkeligheden, fordi man kunne påtage sig en maske, en karakter. Ikke? Ja. Og derfor kunne man tage diskussioner, som var umulige at tage uden for teateret. Ikke? Mm. Sådan er teateret bare ikke længere. Teateret er blevet et sted, som ligesom stryger os med hårene, som bekræfter vores forestillinger og gør os trygge frem for urolige. Mm. Og derfor gør det mig så glad at læse, at der har været sådan et svensk menneske, som jeg desværre ikke kendte noget til, som har udfordret dette. Det er jo ikke radikalt, det her. Altså, så præcist og ordentligt som det burde være.
Mm. Alltså jag använde ord fel när jag sa att det låter banalt, men att provprata, det är ju, som jag ju också tillade då, något av det mest kontroversiella man kan stå för idag, men ibland så kanske det fanns en naivitet i det Stina gjorde, därför att det kan faktiskt vara så att motsättningarna är så, de är så stora så att det kan faktiskt vara meningslöst att sitta och prata. Menade hennes kritiker. Jag menar ju liksom att, och jag håller ju med om det i den meningen att vissa motsättningar är så stora så att de faktiskt, de är verkligen på riktigt. Jag tror inte att allting bara går att prata sig förbi. Med det sagt så tycker jag att man ska kunna prata med alla.
Mm. Men det är intressant du säger också. Och kanske, och nu ska jag inte påta mig och gå in i huvudet på och tänka vad Stina Oskarsson har tänkt runt det, men jag vet vad jag tänker runt det själv. Och jag blir alltid provocerad när det blir framlagt som naivt att folk ska kunna sitta sammen och snacka. Jag menar inte att du menar det.
Nej,
men att det finns en naivitet i troen på det. Fordi det, jeg tænker helt konkret, at det er det eneste alternativ vi har.
Ja, men det vi er helt överens om. Det vi er överens om det. Men däremot så menar jag att jag tror inte att samtal kan lösa saker tyvärr. Däremot så är de ju viktiga därför att man ska lyssna på den andra och försöka förstå den andra. Men jag tror att vissa motsättningar är så stora så att de faktiskt inte går att lösa bara via dialog. Nej. Utan
men det
måste
tror jag också du har rätt i.
En annan sorts rörelser bakom.
Ja, men det har du helt säkert helt givet rätt i. Jag syns måske det naive kollega i att man föreställer sig att mødet med den person, der har et væsentligt andet perspektiv, end man selv har, nogle væsentligt anderledes holdninger, end man selv har, skal føre til en forening. Fordi det er jo ikke det, der nødvendigvis skal være motivet, især ikke i kreative processer.
Mm. Exakt. Men det mener jo ikke Stina med at sige provprata heller, utan man kan mötas eller ikke alls, men vi er i alle fald suttit her.
Det som jeg synes var interessant, vi har faktisk snakket om Stina Oskarsson før i vår podd. I 2021 så skrev Stina Oskarsson brev i Svenska Dagbladet efter att hon blev tvångsinlagt. Och hon blev tvångsinlagt för hon var så syk av anorexi. Och då skrev en brev till Maria Ludvigsson, ledarskribent i SvD, med spørsmålet, är det rätt mot ett vuxent människa och ville låsa henne inne för att ge henne vård eller
vad är frihet?
Vad är frihet? Mm. Och jag har tänkt på det nå i den sista uke, och särskilt efter det läste intervju med den svenska författaren David Lagercrantz. Det blir tryckt i både svenska och norska aviser. Här snackar han om förtvivlan över att leva med en dotter med anorexi. Sykdomen gnagde sig in och förändrat hela familjen vår, säger han där. Och här är klipp från TV4.
Jag orkar inte. Och jag känner du måste äta och jag öppnar kylskåpet och vi har sån här grekisk yoghurt i paket och hon sitter alldeles utmärkt på golvet. Och jag som ska vara den stabila stöttande fadern tar ett helt grekisk yoghurt paket och bara slänger den i huvudet på henne. Och jag ser henne sitta där alldeles mager med liksom yoghurt som rinner och det är jag som har gjort den.
Vad tänker du där om det?
När jag läser intervju med David Lagercrantz här så får jag väldigt många känslor i kroppen. Och det ena är att prata om sitt barn. Det är så ovanligt att man gör det, att föräldrar pratar om sina barn. Men jag vet ju att dottern har godkänt det här och hon mår ju mycket bättre nu. Men att det är så viktigt att föräldrar sätter ord på sin förtvivlan och vanmakt. Någon måste ju göra det, tänker jag.
Det är jag helt enig i. Jag syns måske det här intervju är ett av de mest gripande och spännande, frygtelige ord att bruge i den här sammanhang, men spännande intervjuer jag har läst. Alltså, jag syns det är... Og det er jo også fordi David Lagercrantz, som jo altså svensk journalist og forfatter, han har skrevet den der Zlatan-bog, ikke? Og så en af de der Millennium-bøger, er det ikke rigtigt? Så et stort navn i Sverige, ikke? Det der jo er tydeligt, det er, at han også ligesom har kreative evner til at formulere sig på en måde, sådan som man som læser bliver suget ind i perspektivet, ikke? Og han beskriver jo sygdommen som det, den her dæmon, der flytter ind i datteren og ind i deres familie, ikke? Og jeg synes, det er så vildt beskrevet. For eksempel, at han siger, ved andre sygdomme som kræft, så har du omgivelser, den sympati, og den syge ønsker en behandling velkommen, ikke? Men her... Der er det ikke sådan, du har ikke omgivelserne sympati, du skal skamme dig, føler du som pårørende til en sygdomsramt anorektiker, ikke? Men det er også sådan, at angrebet på sygdommen udløser et voldsomt raseri hos den syge, ikke? Altså man kæmper, og det synes jeg er så sindssygt beskrevet, og den skam han oplever, når han møder naboerne på trappeopgangen, ikke? Som sikkert har hørt alle de skrig fra lejligheden, der har været, og råb, ikke? Og tænkt på ham som en far fra helvede, som han beskriver det. Det er helt, altså jeg blev modigt, så påvirket. Og jeg har jo en teenage datter, som heldigvis ikke viser nogen tegn på den her sygdom, men altså, jeg mærker angsten, ikke?
Jeg har sett at noen, blant annet Ingeborg Senneseth, som selv har skrevet bok om å være anorektisk og er veldig åpen om det, har reagert kraftig på ordet dæmon. Og David Lagercrantz har snakket om, det gjør han også her på TV, der han sitter med gråten i halsen, og du bare merker han kjempe med ordet, om denne følelsen av avmakt i møte med noe som kan kjennes demonisk. Ingeborg Senneseth reagerte kraftig negativt på det, men for meg, som var syk i 12 år, aldri anorektisk på den måten at jeg kunne ha dødd, men jeg brukte kroppen min som det var det som styrte livet mitt. Og jeg hadde en opplevelse en gang, som der min bror hørte at jeg hadde kastet opp. Og da var jeg 16, 17, kanskje 16, og så fortalte han det til mor. Jeg bodde på hybel på den tiden i Stavanger, men jeg var hjemme i en helg. Så fortalte han det, og mor hadde den David Lagercrantz-reaksjonen, der hun ble rasende og skrek, ropte faktisk at jeg ødela hele familien.
Oi. Hur reagerar du på det?
Och det poängen är här att jag har alltid tackat min mor för det.
Varför?
Fördi du är så självupptatt i din sjukdom. Samtidigt som du tänker att det att jag ödelägger min kropp det har betyder ingenting för någon andra och det är lite som Stine Hosker sån jag har frihet jag kan göra detta det är min kropp du har ingenting med det att göra. Och det väckte mig ifrån alltså det väckte mig upp i den empatin för andra som jag på ingen måte hade i det spörsmålet. Och det att se faktiskt plötsligt så såg jag min lilla syster så familjen och tänkte det är ju inte bara mig. Och min mor har ju sagt många många gånger att hon är så förfärligt förtvivlad för att detta skedde och jag har alltid sagt det ska du inte vara jag är tacknämlig för det. Och det är helt sån grundläggande i kroppen sant. Det finns ingen känsla där av en sån det skulle du inte ha gjort.
Men det är ju inte säkert att hennes uttalelse hade ramt så gott som den gjorde. Alltså, den kunde ju också ha ramt förkert. Ikke?
Ja, ja, ja. Og,
men det,
ja.
Men det centrale i det här för mig, det är ju att hon står ju som förälder och brøler dig in i hovedet. Ikke? Mm. Du ødelægger den här familie. Mm. Men det hon ju i verkligheten brøler til, det är ju inte den Hilde som hon har født och uppfostrat.
Det är
ju
den,
det är ju den dæmon, som har besatt den Hilde som hon har født och uppfostrat. Och det förstår jag plötsligt när jag läser David intervju med David Lagercrantz.
Det är akkurat det. Och jag är så tacknämlig för att David Lagercrantz med hela sig kan sitta både på TV och sitta i det intervjun och snacka sant om detta. Mm. Jag tror det betyder väldigt mycket för väldigt många.
Ja, men jag tror vi ska tacka Davids dotter också att hon låter honom prata.
Nettopp. Och nettopp. Och det och är sånt jag har förstått det så har hon också själv skrivit texter efterpå och är heje på alla jenter som Nelly och andra som också visar och det kan ju bara säga också att David Lagercrantz är extremt tydlig på att för de allra flesta så går det bra. Man blir frisk.
Visst.
Och det hoppet ska alla föräldrar känna.
Okay, men samtidig påpeger han også, at anoreksi er den dødeligste af alle psykiatriske diagnoser.
Det er sant.
Så det er også til at tage alvorligt det her.
Ja. Frygtelig alvorligt.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Fra et rekkehus i Borlänge i Dalarna sendes det hver dag ut store pakker uten merkelapp på seg. Avsender er Dokklandet. I eskene ligger 6 dukker i alle prisklasser. Og nylig var Svenske Dagbladet på besøk i rekkehuset hjemme til VD Jesper Karlsson. Og den artikeln fant du interessant, Åsa. Hvorfor gjorde du det?
Ja, men jag tänker att jag inte vet hur moderna sexdockor ser ut, men de har en bröstkorg som andas och de har munnar som kan röra sig. Snart kan de installeras med AI så de kan prata om vad man vill. Och de har en vagina som kan suga. Alltså det är väldigt avancerade sexdockor. Det är inte alls de här upplåsbara Barbaras som det hette när jag var barn.
Mm.
Så jag tyckte det var intressant och jag tyckte att det var intressant också med det här könsperspektivet därför att den här entreprenören Jesper Karlsson i Svenska Dagbladet han säger då, han får frågan men är inte det här att objektifiera kvinnor? Och så svarar han att well, kvinnor har ju en dildo där man tagit bort hela kroppen och hela huvudet. Så vem är det som blir mest objektifierad här, mannen eller kvinnan? Det var en ganska spännande retorisk motfråga, tänker jag. Eller vad? Ni har ju också läst det här. Hur reagerade ni?
Hassan?
Nej, jeg tillader mig at læne mig tilbage og lytte til jer.
Nej, hvor feg du igen.
Det er 7000 som har som eier av luksusutgaven og naturtrodukker. Og vi har jo hatt diskussioner om barn, altså sexdukker som er barn. Og det var jo en helt annen sak. Og her er det voksne. Men så har jeg tenkt mer og mer at i den verden der så mange opplever at de ikke møter noe kjærlighet, Jeg har sett at AI-kjærester for eksempel har tatt av. Og det er en sak i danske BT med en fremtidsforsker, Daniel Käfer. Han postet en video på YouTube der han fortalte at hver fjerde mann mellom 18 og 39 år ser AI som en mulig erstatning for en menneskekjæreste. Og så vet vi samtidig at folk som lever uten noe som helst slags form for den nærheten, fysisk eller psykisk, altså det er farlig for mennesket. Og da vil jeg så mye heller både ha sexdokker og AI-kjærester enn jeg vet ikke, men det sier jo noe om samfunnet vårt.
Nej, men jeg tror at vi kommer att skriva om begreppet kjærlighet ganske snart. Man kan forelske sig tydligen i en AI-figur som ger en den uppmärksamheten och kan dela tankar. De kan bli enormt avancerade. Men jag är fortfarande kvar i det här könskapet som jag tycker är intressant. För att den här mannen, han säljer ju också lösvaginor. Och där tänker jag att det är sån väldigt, väldigt stor skillnad. För att kvinnor som har dildos, de uppfattas som frigjorda. You go girl, så här. Män som har en lösvagina uppfattas ju som helt pervers, har helt checkat ut. Hur kommer det sig?
Det är också sjovt att det heter lösvagina, ikke? Men det heter en dildo. Alltså det heter ikke en lös penis.
Nej, det gör inte det.
Just det. Nej, men hur kommer det sig att en kvinna som tillfredsställer sig själv sexuellt uppfattas som frigjord, men en man som gör det är ett lost case? Och den här skillnaden att män kan aldrig ha en normal sexualitet medan kvinnor då får ta för sig mer och mer. Samtidigt finns inga sexdockor för kvinnor, så vitt jag vet.
Nej, det finns heterosexuella. Det finns garanterat.
Det kanske det gör.
Men
det är ett intressant spørgsmål som jag inte kan svara på. Altså, men det, hvorfor der er en forskel i, hvad man må som kvinde og hvad man må som mand. Ikke? Det er interessant, men selv de her nye maskulinitetsbevægelser, ikke? De fremhæver jo også over for mænd, deres unge mandlige følgere, at de skal stoppe med at onanere. Ikke? Det er oftest det, der står øverst på den liste af krav, der er til dig som mand, hvis du vil blive en rigtig mand. Ikke? Det er stop med at sidde og onanere. Ikke? Så det er jo ligesom
Medan kvinnors onani, det liksom uppmuntras. Men om man läser vidare i den här texten så ser man någonting som för mig var helt hisnande. Nämligen att i Helsingfors och i Köpenhamn så finns det sex dock bordeller. Alltså bordeller där man går in och hyr, man väljer en sexdocka, den ska vara ljus eller mörk, den ska ha bred rumpa eller stora bröst eller tvärtom. Så betalar man och sen så gör man sin grej. Och då är ju frågan, kan man våldta en docka? Kan man utnyttja en sexleksak? Det här är en silikonkonstruktion. Varför tycker vi i Sverige, och jag gissar Norge, att det här är helt sjukt? Att det här är att man utnyttjar kvinnor? Att man våldtar sig på det andra könet? Det är silikon.
Det är extremt. Jag vet inte, jag känner, här må vi prövprata.
Ja, det är det.
Detta har jag ingen begrepp för. Jag har ingen begrepp för det, känner jag.
Jo, problemet er jo ikke dukken. Problemet er moralen omkring det, ikke? Altså, det er jo den, man adresserer i Sverige, når man fortørnes over, at man i Finland og Danmark kan have de her bordeller med sexdukker, ikke? Jeg tænker underligt nok mest på hygiejne og
Det tænkte jeg på.
Hvem
på en bordel, ja.
Altså, den dukke, når den ligesom er blevet fyldt op, altså, bliver den tømt? Vasker man den? Altså, hvordan er det ligesom?
Det kan ses, at man anvender kondom even då.
Det var faktisk også sådan.
Ja, men stadig.
Ja, men det var jo en af grejene i den artiklen, veldig fysisk beskrevet, hvordan man måtte tjekke, at man ikke havde, hvis man sender en dokke i retur, så måtte de tjekke med finger, om det fantes noe form for fukt.
Ja, men altså, det har vekket så mange tanker i mig, så det tar aldrig slut. Men det finns ju väldigt många män då som säger så att en AI-sexdockkäraste eller sexdocka, de är perfekta därför att de kostar, alltså man betalar mellan 20 och 30 000 svenska kronor och så här. Men de kostar ju ingenting mer sen. Mm. De kräver ingenting, de kan inte lämna mig, utan de bara finns där. Och det är ju så sorgligt i alltihopa.
Men det ligger så mycket i denne, alltså detta med sex och kärlighet och ja, syn på män och gutter. Och jag bara känner igen, så tänker jag att jag är glad för att jag är född som kvinna.
Ja. Yeah.
Men vi är nött och vi är nött och fick detta här kan vi pröva prata länge, tror jag.
Ja, kan okay, ja.
Men har där en tanke om vad vi kan gå ut på efter allt detta sexprat?
Ja. Jag har ett förslag och det är att vi spelar Upplösbara Barbara med Robban Broberg från 1967.
Självklart kan vi ta den.
Underbara Upplösbara Barbara. Underbara Upplösbara Barbara. Om du vara ensam, du bara svara ja till underbara, upplösbara Barbara.
Jag vara producent av ett Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och från NRK, SR, DR och YLE. Redaktör för programmet är Ole Jan Larsen. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio.